Hej och välkomna till krimkalenderns 24 brott till jul 2023.
Välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och det här är ju då en julkalender. 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och in på Instagram och kolla kontot krimkalendern. Där lägger vi nämligen upp bilder som har med alla fall att göra.
Precis, och ni får jättegärna stötta oss genom att registrera er på vår Patreon-sida som heter krimkalendern. Då får man ett bonusavsnitt per månad, de månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Och just nu finns det alltså 30 avsnitt som ligger och väntar.
Just det, man får ju tillgång till dem retroaktivt helt enkelt.
Precis.
Men idag är det Jenny som ska berätta för oss om ett fall.
Jajamensan. Är du redo så kan jag köra direkt.
Ja, take it away.
Chocken var förlamande. Martha Coles mamma, den 42 år gamla Corina, skulle bara operera ena höften. Men så dog hon på operationsbordet. Familjens nav var borta. Och kvar stod pappa Maurice, Martha som var 16 år, döttrarna Michelle och Matisha och den äldsta sonen Maurice den andra. De tre äldsta barnen var utflyttade för några år sedan, så nu var bara sladdisen Martha och Maurice ensamma i ett hus som ekade tomt. Denise hade liksom fyllt rummen i huset med sin glada röst och sin positiva, närvarande personlighet. Och nu var hon borta. Martha och Corina hade haft ett speciellt band. Corina var inte bara Martres älskade mamma utan även hans bästa och närmaste vän. Hon fanns alltid där för honom. Hon var hans främsta supporter och hans bollplank. Hon var den bästa föräldern man kunde ha. Och nu var hon borta. Martha föll snabbt ner i en depression. Alla hanterar sorg på olika sätt och pappa Maurice hade sitt sätt. En månad efter Corinas död hade han inte bara skaffat sig en ny flickvän utan även flyttat in henne och hennes dotter i huset.
Oj. Ja, men alltså jag tänker precis som du säger, man sörjer på olika sätt, men man kan ju tänka på andra människors sorg.
Precis. Han bodde ju som sagt inte själv. Det är det. Den här flickvännen i alla fall, hon hette Denise Gay och arbetade på samma arbetsplats som Maurice. Hennes dotter hette Elena och var 9 år gammal. Denise hade även hon en äldre dotter, Latoya, som var utflyttad men som ofta kom och hälsade på. Ja, det här var ju snabbt. Martha tyckte att det var jobbigt att pappan verkade kunna ersätta mamman så snabbt. Men Martha gjorde vad han kunde för att välkomna Denise och Elena. Det var ju inte deras fel att Corina var död och att hans pappa tydligen var redo att gå vidare så snabbt. Familjen Cole bodde i den lilla staden Henrico, eller Henrico kanske, i Virginia på den amerikanska östkusten. En av de första sakerna Denise gjorde när hon flyttade in var att ta ner alla foton på väggarna som föreställde Corina. Stora systrarna Michelle och Matisha var förbluffade. Det här hade gått alldeles för snabbt. De kunde inte förstå hur deras pappa tänkte. Visst, han fick göra som han ville, men tänkte han inte på, precis som du sa, hur det här påverkade Martha? För hans mamma hade dött utan förvarning dessutom. Hon hade ju inte varit sjuk. Och nu var han tvungen att bo tillsammans med en kvinna som han inte hade fått en chans att lära känna. Och hennes dotter. Men Martha ville gärna att det här skulle fungera. Han försökte känna att nu var de en ny familj. Han försökte göra sitt bästa. Men det blev problem rätt snabbt. Denise dotter Elena hade vad som beskrivs som beteendeproblem. Hon var utåtagerande, hon slogs och hade sönder saker. Jag tänker att det är inte så kul för henne heller. Hon kände ju inte dem heller.
Nej, visst.
Så, men hon slogs och hade sönder saker ibland. Och vid ett tillfälle hällde hon blekmedel i hela Marsha i sovrum.
Oj.
Ibland rymde hon. Vid ett tillfälle anklagade Elena Martha för att utnyttja henne sexuellt. En anklagan hon snabbt tog tillbaka. Martha var den som drabbades värst av hennes liksom, utåtagerande sätt. Denise försökte medla, men det blev inte så mycket bättre. Martres stora systrar försökte hinta om att Elena kanske behövde gå och prata med en psykolog eller terapeut. Kanske behövde det redas ut varför hon var så aggressiv. Men hennes mamma Denise tyckte inte att det behövdes. Tiden gick. Det blev 2015 och 2016. Marjorys depression gick inte över. Den blev snarare värre. Han kunde liksom aldrig riktigt vila i sitt eget hem. Det var svårt med Elenas ständiga påhopp. Och varken Denise eller pappa Maurice verkade ta det hela på allvar. Marjorie saknade sin mamma så outsägligt mycket. När sorgen blev för överväldigande drog han sig undan och satte sig och ritade. Marjorie hade talang och med tiden blev tecknandet något av en framtidsdröm för honom. Snart skulle high school vara över och kanske kunna söka sig till något jobb där de hade nytta av hans talang. Han skulle kunna bli illustratör eller grafisk designer. Eller kanske en sak som han drömde om som var att bli designer av dataspel. Men oftast orkade Marjorie inte tänka på framtiden. Han hade fullt upp bara med att orka ta sig igenom dagen. Elena hade fyllt 11 och verkade inte må bättre hon heller. Vid ett tillfälle kastade hon sig över Marjorie med en sax i handen, riktad som att hon tänkte hugga honom över bröstkorgen.
Men att de inte reagerar?
Nej, de verkar liksom helt... Ja. Och tack och lov så var Marjorie snabb och lyckades vrida sig så att saxen träffade honom med skulderbladet istället. Denise förband Marjorie sår och bad honom att inte berätta det som hade hänt för Maurice, för att då kanske polisen och socialtjänsten skulle bli inblandade. Det som hade hänt, det var bara en missuppfattning. Allt skulle bli bra. Hon skulle lösa problemet med Elena, lovade Denise. Marjorie gjorde som hon sa, han sa ingenting. Allt han ville var att ha en bra relation till sin styvmor och styvsyster. Han ville inte ha drama. Det gick ett år och blev 2017. Ingenting hade förändrats i hemmalivet. Men Marjorie hade träffat en tjej, Ashlyn White. Och när det blev för jobbigt hemma så åkte han ofta över till henne. Eller hem till någon av sina stora systrar.
Hur gammal är han?
Han är 19. Han är precis fyllt 19. Och han skulle ta examen från high school den våren. Tänk om han skulle kunna komma in på en konstskola till hösten, sa han en dag vid middagsbordet. Denise hakade på direkt och sa att det var en toppen idé. Kände han till några bra skolor? Hon kunde hjälpa honom att googla lite och skulle han komma in på en skola som hade höga avgifter skulle hon kunna tänka sig att betala. Denise var helt plötsligt jättepeppig. Och Marjorie blev glad både över hjälpen och över uppmärksamheten. Denise ville gärna hjälpa Marjorie både med sin utbildning och att må bättre. Så de läste på om olika konstskolor tillsammans och till slut så hade Marjorie bestämt sig. Han ville ansöka till konstskolan Full Sail University i Winter Park i norra Florida, utanför Orlando. Det tog ungefär 10 timmar att köra dit, vilket är en lång sträcka, men det var i alla fall inte liksom på andra sidan landet. Och det kanske skulle vara precis lagom långt ifrån Denise och framförallt från Elena. Marjorie skickade in en ansökan. Väntan var nästan olidlig, men i början av mars kom äntligen e-mailet han hade väntat på. Han vågade knappt öppna det. Men han hade blivit antagen.
Mm.
I mejlet bjöds han in till en introduktionsvecka där han skulle bli visad runt, få lära känna skolan, lärarna och området. Marjorie var överlycklig. Äntligen var det som att allt vände. Helt plötsligt såg framtiden så hoppfull ut. Marjorie blev ombedd i mejlet att ta med sig sin teckningsportfölj, alltså en samling av egna verk som han hade som var representativa för hans konst. Han ombads även att ta med en mask av sitt ansikte, gjord i papier-maché. För att skolan skulle ha en gemensam aktivitet för de blivande eleverna på campus och alla blev ombedda att tillverka och ta med en mask inför den aktiviteten. Söndagen den 12 mars 2017 skulle Marjorie ta bussen från Virginia till Florida. Denise erbjöd sig att hjälpa Marjorie med förberedelserna innan han skulle åka. Hon kunde hjälpa honom att packa, sätta ihop hans konstportfölj och tillverka den här masken. De planerade in att han skulle resa mitt på dagen den 12 och när han kom fram skulle han ta in på hotell en natt innan en anställd på universitetet skulle komma förbi och hämta honom och skjutsa honom till universitetet på måndagsmorgonen, den första dagen på introduktionsveckan. Natten mellan lördagen och söndagen sov Marjorie över hos sin stora syster Michelle. Hon skjutsade hem honom tidigt på söndagsmorgonen. Han skulle snabbt tillverka den här ansiktsmasken och sen skulle han få skjuts till bussterminalen. Under bilresan från Michelle till Martres hem hann de prata lite om Martres förväntningar. Han berättade om hur glad han var över att ha blivit antagen till skolan. Men han var också öppen med att depressionen fortfarande hade ett starkt grepp om honom. Han sa att han ibland kände att allt han ville var att få vara med sin mamma. Och Michelle hoppades verkligen att den nya utbildningen och att komma hemifrån skulle få Martre att äntligen börja må bra igen. Martre sa hej då till Michelle och lovade att skicka ett sms när han satt på bussen till Florida. Men först skulle han liksom skynda sig och packa och tillverka den här masken. Men det kom aldrig något sms från Martre till Michelle. Inte heller Martres flickvän Ashley fick något sms, trots att hon smsat honom flera gånger under dagen. Hon hade velat träffa honom en snabbis innan han åkte iväg och typ ge en lycka till kram. Och hade därför smsat och frågat om hon kunde komma förbi en snabbis. Men Martre hade inte svarat. Michelle tyckte att det var konstigt. Det var liksom inte likt hennes lillebror att inte höra av sig. Förvisso hade han det stressigt. För vad var grejen med att tillverka den där masken samma dag som han skulle resa liksom? Men han brukade ändå alltid höra av sig. Jag tänker att när man gör en sån här mask i papier-maché, de måste ju torka.
Ja, verkligen.
Men när han väl satt på bussen i alla fall, då skulle han ju ha 10 långa timmar framför sig. Varför inte texta då? Michelle hörde av sig till stora syster nummer 2, Markisha, som även hon tyckte att det hela var konstigt. Så Michelle och Markisha åkte hem till Maurice och Denise. Och den dagen var även Denise vuxna dotter Latoya på besök. Men de var inte oroliga. De hade inte märkt något speciellt med Martre. Han hade åkt till bussen som planerat när han var klar med sina förberedelser. Han hade varit stressad såklart, men samtidigt nervös och förväntansfull. Det kanske inte var så konstigt att han hade glömt att höra av sig. Men Michelle var ändå orolig. Det Martre hade berättat i bilen spökade i hennes huvud. Martre hade sagt att han ibland längtade så efter att få träffa deras mamma igen. Tänk om hennes lillebror hade tagit sitt eget liv. Tänk om han bara hade låtsats vara glad för den nya platsen i skolan och använt tillfället till att åka iväg och avsluta sitt liv. Michelle och Markisha pratade med pappa Maurice. Men han höll med Denise. Han var inte orolig. Martre var 19 år gammal, vuxen. Han fick göra vad han ville. Ville han inte höra av sig så behövde han inte. Men Markisha och Michelle kunde inte släppa oron. Det var någonting som inte stämde. De åkte till polisen och anmälde honom försvunnen. Michelle, Markisha och Martres flickvän Ashley satte sig ner och pratade om vad som kunde ha hänt. För de visste att någonting var det. Ashley höll med Martres stora systrar. Ashley och Martre hade en gemensam mejladress av någon anledning. Och Ashley bestämdes för att titta igenom mejlen och se om hon kunde hitta någonting från skolan så att hon skulle kunna höra av sig dit och fråga liksom om hon hade kommit fram. De hittade det mejl Martre hade fått när han hade blivit antagen till Full Sail Art School. Ashley frös till is, för hon såg direkt att det här var fel. Jättefel. Skolans mejladress som mejlet var sänd från var en Gmail-adress. Ingen skola har Gmail-adresser.
Mm.
Det här känner vi igen från en annan lucka i julkalendern. Men Vi låter bli att berätta i vilken, ifall det är någon av våra lyssnare som kanske inte lyssnar på avsnitten i ordning.
Nej.
När systrarna och Ashley läste igenom mejlet så var det uppenbart även på andra sätt att det inte var skolan som hade skickat det. Det var liksom lite taffligt skrivet och innehöll ett antal stavfel. De berättade för pappa Maurice vad de hade hittat. Han var fortfarande inte oroad. Han menade på att Martre kanske hade skapat mejladressen och mejlat till sig själv för att få en anledning att komma bort. Det skulle gjort mig orolig om det var så.
Nej, jag blev alldeles förbluffad över att han bara...
Han fortsätter att säga att ja, han är vuxen och han får göra vad han vill. Och Markisha och Michelle, de förvånades över att pappan verkade så obrydd när situationen var så absurd. Så de gick till polisen igen. Men polisen verkade ungefär lika obrydda som Maurice. Det skrevs i alla fall en polisrapport. Och polisen ringde hem till Maurice och ställde lite frågor. Maurice sa att han inte var oroad. och ärendet lades åt sidan.
Ja, om föräldern inte bryr sig liksom.
Ja, föräldern bryr sig inte och han är myndig.
Ja. Men jag kan ju tycka att den här systerns vittnesmål om att han inte verkar må bra borde ju ändå säga något.
Ja, det är ju rätt mycket tycker jag som det, plus att på något sätt har han skapat eller någon har skapat en fejkad mailadress.
Mm.
För mig är det jättemycket röda flaggor, men...
Men det är så absurt att han skulle ha skapat det där, så här, att han ska ha gått in, skapat en fake mailadress och sen så mailat till sig själv.
Visst. Ja, vi får se vad som händer helt enkelt.
Ja, jag sitter som på nålar.
3 veckor gick. Martre var fortfarande försvunnen, på väg till en skola som inte hade antagit honom och som inte hade bjudit in honom till en introduktionsvecka. Den 2 april var en man ute och promenerade på sin lunchrast. Han arbetade som hantverkare och jobbade på ett industriområde. Som tur var låg det ett litet skogsparti in till så att man kunde ta en, liksom, en kort promenad och få lite frisk luft och ett avbrott från jobbet. Mannen gick på promenadvägen in till skogen och såg plötsligt någonting som han inte brukade se när han promenerade där. Det låg någonting en bit in i skogen. Det såg ut som en stor ljusgrön bag eller mjuk säck. En källa kallade det för behållare, som en tunna med ett lock, som var tillverkad i någon slags mjukt gummiliknande material. Men ur den här tunnan i alla fall så stack en tennisskor. Mannen gick närmare och öppnade tunnan. Inuti låg en död man. Mannen låg dubbelvikt med händerna bakom ryggen och händerna var ihoptejpade med kirurgtejp. Den promenerande hantverkaren ringde chockad polisen och berättade att han hittat en död man i en tunna. Polisen kom till platsen, dokumenterade och fotade. Vem var mannen? Han hade inga ID-kort eller betalkort på sig, ingenting som berättade vem han var. Väl tillbaka till polisstationen la polisen in de få uppgifter de hade. Ung man, mörkhyad. Fanns det någon sån man som hade rapporterats försvunnen? Svaret kom tillbaka snabbt med en enda träff. Martre Coles var rapporterad försvunnen sedan 3 veckor tillbaka.
3 veckor? Och hans pappa har fortfarande liksom inte riktigt tyckt att det var någonting att höja på ögonbrynen över, eller?
Nej, nej. Han verkar inte ha gjort någonting.
Och där kan jag bli så här, vad tänker du nu? Han har hittat stöd.
Oj då, men hur skulle jag kunna veta?
Ja, fast kanske du hade det.
Den döde kunde ju vara någon som faktiskt inte hade rapporterats försvunnen. Så det polisen gjorde då var att hon sökte i körkortsregistret på Martre Coles namn för att få fram ett foto. Och då var de säkra. Det var Martre som hade hittats. En obduktion genomfördes. Det visade sig att Martre hade dött genom kvävning, men hur han hade kvävts hade det gått för lång tid för att kunna avgöra. I blodet hade han både trazodon, som är en sömnmedicin, och GHB, alltså det lugnande medel som brukar kallas för våldtäktsdrog. Utredarna gjorde sig redo att åka ut till familjen Coles hem och rapportera de hemska nyheterna. För Martre var ju inte längre försvunnen. Han var hittad mördad. Men så mindes en av poliserna någonting precis innan de skulle åka. För adressen lät bekant och han mindes direkt att han hade jobbat kvällsskiftet 3 dagar tidigare, den 31 mars. Och då hade de blivit kallade till familjens hem eftersom deras inbrottslarm hade dragit igång. De var lite bekanta med den här familjen redan innan, för att ett par gånger tidigare så hade de plockat upp Elena när hon hade varit på rymmen. Och det visade sig att hon hade varit inblandad även i larmet. För att hennes mamma Denise berättade när de kom till huset att det var Elena som dragit igång larmet med vilje eftersom hon var arg. Så polisen gick avsides med Elena för att prata. Och då började den 12-åriga Elena göra just det. Prata. Hon berättade att hon 3 veckor tidigare hade sett sin bonusbror Martre bli mördad av Denise och hennes stora syster Latoya.
Oj!
Elena berättade att hon, den där dagen då Martre skulle ta bussen och besöka sin nya skola, då hade Elena befunnit sig i sitt rum. Det var söndag så hon var inte i skolan. Hon hörde något slags oväsen, kanske ett skrik, och öppnade därför sin dörr för att se vad som pågick. Från hennes rum så såg hon rakt in i Marjorie's rum och där inne såg hon sin mamma Denise och sin stora syster Latoya hålla ner Marjorie på sängen. Han hade någonting vitt över ansiktet och skrek och sparkade. Elena stod som fastfrusen och tittade och plötsligt såg Denise att Elena tittade på och skrek åt henne att hon skulle gå in på sitt eget rum igen. Det var ingenting särskilt som hände. Elena lydde och en stund senare hörde hon ett ljud som att någonting drogs över golvet. Hon öppnade dörren igen och såg en stor ljusgrön tunna, eller väska, stå på hallgolvet. Latoya och Denise drog ut behållaren till bilen. Elena såg dem lyfta in den i bilen och åka iväg. Polisen som hade pratat med Elena ropade på den andra polisen som var med på platsen för att utreda det här inbrottslarmet och bad Elena berätta allting igen, vilket hon gjorde.
Vänta, så det här var någonting som hade hänt?
Det här är en 3 dagar tidigare.
Och då har hon berättat om sin styrbror?
Precis.
Aha.
Och de reagerade när hon berättade på att hon verkade liksom så kall. Eller så. Det var som att hon bara berättade en historia helt utan känslor.
Mm-hmm.
Polisen som var medveten om Elenas historik av ljug visste inte vad de skulle tro. För det här kändes liksom inte trovärdigt. Mm. Elena, hur skulle hon kunna vara liksom helt oberörd när hon berättade någonting sånt här? Poliserna skrev ner allt det här hon hade berättat i sin polisrapport. Sen åkte de därifrån. Väl tillbaka på polisstationen registrerade de polisrapporten och tog tag i nästa ärende. Det vill säga, de kollade inte upp det Elena hade berättat. Men den här rapporten hittades alltså 3 dagar senare när Martes döda kropp hade hittats. Då kom den här polisen på att just det.
Mm,
vi var ute där för 3 dagar sedan. Ja.
Mm.
Poliserna hade helt uppenbart klantat sig. De borde ha följt upp det Elena berättat. När polisrapporten hade hittats hade de ju varit på väg till Maurice och resten av familjen för att berätta att de har hittat Marjorie död. Men nu, när det verkade som att familjemedlemmar kanske var inblandade i hans försvinnande och död, då tänkte de att de skulle vänta lite med att berätta. Utredarna bestämde sig för att börja med att kolla upp Denise bakgrund. Och det visade sig att Denise hade ett långt brottsregister. Hon var dömd för en mängd olika brott i olika delstater. Hon hade suttit i fängelse flera gånger för olika bedrägerier, bland annat för att förfalska checkar. Polisen tog in Martes stora systrar Michelle och Markisha under förevändning att de undersökte den anmälan de gjort om att Marte var försvunnen. Michelle och Markisha förvånades över att polisen först nästan hade avfärdat deras anmälan och nu, 3 veckor senare, så förhördes de liksom i flera timmar i detalj om vem som sist hade sett Marte och så vidare. Och när intervjun var över så ombads de att lämna DNA-prov. Och då förstod Michelle och Markisha att deras lillebror var död och att han hade blivit hittad.
Mm.
Efter det kontaktades Denise och Latoya och även de ombads att komma till polisstationen med anledning av Martes försvinnande. Denise och Latoya fick svara på samma frågor som Michelle och Markisha. Och även de fick lämna DNA-prov. Troligen började Denise och Latoya, precis som Michelle och Markisha, förstå att Marte hade hittats när de fick frågan just om att lämna DNA-prov. Polisen skuggade Latoyas bil när de lämnade polisstationen och hon åkte raka vägen till en högt belägen plats från vilken man kunde se ner på platsen vid industriområdet där Martes kropp hade hittats.
Mm.
Så hon ville alltså troligen då försöka se om det stämde att han hade blivit hittad.
Och absolut inte ana att man eventuellt skulle kunna bli förförd.
Precis. Och polisen hade inga avspärrningsband eller sånt kvar på platsen. Så de tänkte att Latoya och Denise kanske skulle komma tillbaka för att titta närmare på platsen. För att det gick liksom inte att se någonting där uppifrån.
Mm-hmm.
Så därför satte de upp en övervakningskamera på platsen där Marty hade hittats. Och de hade rätt. Ett par dagar senare körde en bil upp och parkerade in till skogsområdet. Och en person klev ur och gick in i skogen och gick runt lite. Och personen såg då naturligtvis att den här tunnan var borta. Det gick inte att se vem personen som letade igenom skogsområdet var. Personen hade på sig mörka kläder och en hoodie täckte huvudet och stora delar av ansiktet. Bilen däremot var lätt att identifiera. Det var Maurice bil. Men även om de inte kunde se vem personen på filmen var, så såg de att det inte var Maurice, för att han var liksom för lång och för stor.
Mm.
Så polisen kollade var de misstänktas, alltså Denise och Latoyas, vart deras mobiltelefoner hade befunnit sig vid tillfället när övervakningsfilmen hade tagits. De kollade först Maurice telefon, och den hade varit med honom på jobbet hela tiden. Däremot gick det att se att Denise telefon hade befunnit sig i skogen vid industriområdet. Det var alltså Denise som hade varit på platsen. Det här var det som polisen behövde. Denise och Latoya hämtades in till polisstationen och delgavs misstanke för mordet på Marjorie Cole. Den 10 april hölls den formella häktningsförhandlingen när Denise och Latoya häktades för andra gradens mord, vilket alltså motsvarar ett mord som inte är planerat.
Det känns ju väldigt planerat.
Ja, och vi kommer komma till det.
Mm.
Men det var väl det att de hade ju inte något bevis för det i alla fall än så länge. Men mejlet från konstskolan i Florida, eller det falska mejlet, hittades i Denise dator. Det var alltså hon som hade skapat en fejkad Gmail-adress och skrivit ihop ett antagningsbesked. Och då uppgraderades åtalen till första gradens mord.
Bra.
Alltså överlagt mord.
Mm.
Denise och Latoya åtalades även för conspiracy to commit murder, alltså att de planerat att mörda. Vilket jag inte riktigt vet varför, men jag kan tänka mig att det var för att liksom säkra upp sig. Ifall det skulle vara svårt att veta exakt vem av dem det var som hade utfört själva mordet. Jag är osäker, men de var i alla fall åtalade för det också. Exakt hur mordet gick till, det vet vi inte. Det vi vet är det som Elena har berättat. För Denise har aldrig erkänt, men teorin är att hon på något sätt lyckades droga Marjorie. Kanske genom att erbjuda honom någonting att dricka som hon hade spetsat. Sen, när de skulle göra masken, kvävde hon och Latoya honom genom att inte lämna något hål för näsa och mun. Men troligen hade han inte blivit lika påverkad av sömnmedlet som Denise hade tänkt, så han kämpade emot. Så det Elena såg var alltså när Denise och Latoya höll ner Marjorie och mördade honom. Det är liksom så planerat med det här att skapa mejladressen och skriva hela antagningsbeskedet. Och det här att hitta på att vi ska skapa en mask. Du måste ha med dig en mask.
Ja, verkligen. När den poletten trillade ner, för att jag höll ju också med dig om att, så här, att det var en konstig uppgift som de ombads göra. Liksom. Man bara, aha. Nu förstår jag.
Det är liksom så... Ja. Välplanerat är helt fel ord, men det är liksom, det är så... Hon måste ju liksom, redan när han sa att jag kanske skulle söka till en konstskola, redan då kanske hon kom på att ja, nu har jag min chans.
Just det, för hon var ju taggad redan från första stund.
Helt plötsligt så var hon jätte liksom snäll och trevlig mot honom. Och han blev jätteglad. Ja, det är fruktansvärt.
Ja. Mm.
Denise och Latoya skulle dömas, om man ska säga, i samma rättegång. Och den började senare samma år. Och Maurice sa redan från början till åklagaren att han inte trodde att Denise och Latoya var skyldiga. Och att han inte tänkte vittna.
Jag tänkte precis fråga nämligen, för att jag är fortfarande väldigt intresserad av att höra vad han tycker.
Ja, nej. Han trodde inte att det var dem.
Nej.
Elena, som nu hade blivit 13 år gammal, var åklagarens huvudvittne. Hon vittnade videolänk från ett rum intill så att hon skulle slippa sitta öga mot öga med sin mamma och stora syster när hon berättade vad hon hade sett dem göra. Försvaret försökte använda Elenas tidigare historik av att ljuga och att vara ett så kallat problembarn. För i själva verket hävdade försvaret så var Denise och Latoya bara skyldiga till en sak. De var skyldiga till att ha försökt dölja mordet.
Mm-hmm.
Enligt försvarsadvokaterna och enligt då Denise och Latoya, så var det Elena som hade mördat Marjorie. Men när Denise och Latoya hade hittat honom död så blev de såklart livrädda för vad som skulle hända med Elena. Så de skyddade henne genom att ta med kroppen till skogen vid industriområdet.
Jag kan ju ärligt inrömma att den tanken också har slagit mig. Att det var dottern.
Ja. Men då, hur det falska antagningsbeskedet från skolan hade kommit från mamma Denise dator, det hade ingen förklaring på. Det var helt uppenbarligen att det var skrivet av en vuxen och inte av en 12-åring.
Okej, för det funderade jag nämligen också på. Du sa att det var liksom lite...
Det var lite fel lite
stav, men, det, ja.
Men det var inte så pass att det var som att det var en, liksom, en 12-åring som hade skrivit. Dessutom, i och med att Elena var 12 år gammal, hon hade aldrig klarat att fysiskt hålla ner och kväva Martrey. Och sömnmedlet som Martrey hade i kroppen, det sömnmedlet hade Denise recept på. Men Denise och Latoyas försvarare, de gjorde naturligtvis vad de kunde för att så tvivel i juryns öron.
Fast jag har också väldigt problem med att mamman och systern tycker att det är okej att de har den taktiken.
Eller hur? Det är helt fruktansvärt.
Det känns ju helt så här omöjligt att föreställa sig att man själv skulle bara ja, nej, men om jag kan komma ut, skyll på min dotter.
Men jag tänker att det kanske finns en anledning till att Elena mådde som hon mådde liksom. Och hennes mamma har suttit i fängelse ganska många gånger. Så det verkar, hennes uppväxt verkar ju inte ha varit jättetoppen liksom.
Nej.
Men till viss del så lyckades i alla fall försvaret, för juryn överlade och kom tillbaka med ett utslag. De fann både Denise och Latoya skyldiga till att ha planerat mordet tillsammans, men vad gällde själva mordåtalet hade de inte kunnat komma överens om ett utslag. Så att de dömdes alltså för conspiracy, men inte för mord. Och i Virginia så är maxstraffet för det 10 år. Men eftersom juryn då, för att de sa inte att de var oskyldiga till mord, utan de kunde bara inte komma överens. Och eftersom de inte kunde det så ogiltigförklarades den delen av rättegången. Och den fick tas om. Och det gjordes i april 2018. Och den här gången bestämde åklagaren att Denise och Latoya skulle få var sin rättegång. De skulle alltså dömas var för sig. Maurice hade ju inte velat vittna vid den första rättegången. Men han hade suttit med och lyssnat varje dag. Och nu, vid den andra rättegången, så hade han helt ändrat sig. För äntligen, äntligen hade poletten ramlat ner. Hans sambo och hennes äldsta dotter hade mördat hans son.
Mm.
Och han hade någonting mer att bidra med förutom sitt vittnesmål. Han hade nämligen hittat en handväska i huset, en handväska som polisen inte hade hittat. Och den här handväskan innehöll en mobiltelefon. Telefonen visade sig tillhöra Denise, och på den fanns det sms-konversationer mellan Denise och Latoya, där de skrev om hur de skulle dumpa Martreys kropp, och de smsade också när de började misstänka att polisen hade hittat honom. De skrev om att Denise skulle åka och titta om kroppen var kvar på platsen. Och Latoya hade skrivit att hon kunde åka, men Denise sa att nej, jag åker. Så det var liksom uppenbart vad de pratade om.
Ja.
Och på telefonen fanns även intressant sökhistorik. Denise hade googlat frågor som: hur gör man sig av med en kropp? Hur påverkar kalk förmultningen av en kropp? Och hur fungerar kloroform?
Hur ser jag till att skapa så mycket bevis för att jag är skyldig till mord som möjligt?
Precis så. För där kan man säga att fängelsedörrarna slog igen bakom Denise och Latoya. Denise dömdes till livstid i fängelse. Latoya däremot dömdes till 20 år. Och teorin där var att hon hade blivit pressad av sin mamma att delta i mordet. Och då ansågs hennes skuld börda vara mindre.
Men vad var det som... För det kan man ju hålla med om. Att det är förmildrande. Ja. Men vad var bevisningen bakom det?
Jag vet inte.
Nej.
Jag vet inte om det var så att hon själv vände sig mot mamman och sa det. Jag har faktiskt ingen aning.
Nu kanske jag är cynisk, men med tanke på att hon var beredd att skylla på sin 12-åriga syster, så vet jag inte vad, om jag har så mycket övers för hennes bortförklaringar. Liksom.
Verkligen inte. Denise och Latoya sitter båda fängslade på Fluvanna Correctional Center for Women i Virginia. Latoyas datum för frigivning är år 2037. Och det var den fruktansvärda berättelsen om mordet på Martrey Cole.
Mycket, mycket intressant. Och väldigt, väldigt sjukt.
Ja, det är så jävligt planerat liksom.
Ja, just så.
Och han blev så glad när hans bonusmamma eller styrmamma började visa honom uppmärksamhet. Och så hoppfull liksom.
Nej, så sorgligt.
Och det är så, jag fattar inte heller, för att han hade ju säkerligen kommit in på den här skolan, eller någon skola, och flyttat hemifrån, om hon nu ville bli av med honom.
Ja, nu när han visade intresse för det, varför inte, ja, nej, helt rätt.
Det är som folk som liksom mördar istället för att skilja sig.
Mm, som vi ju också kanske har tagit upp.
Precis, i någon lucka. Ja. Men ja, det var dagens fall.
Tack snälla, det var väldigt bra berättat tycker jag.
Ja, tack för att du har lyssnat.
Absolut. Jag vill alltid lyssna på dina fall.
Och imorgon ska vi få lyssna på dig. Och det ser vi fram emot.
Ja, ah, hoppas jag.
Ja. Men vi hörs ändå. Ha det bra.
Hej då.
Hej då.